الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا ما شاء الله بفتشتنا أتقوينهم الكتاب المبارك كتاب الفصول في سيرة الرسول أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى Och vi stannade i förra lektionen vid början av slaget av Uhud. Det mäktiga slaget. Och vi nämnde att orsaken till slaget av Uhud var det nederlag som mushrikin drabbades av i slaget av Badr. Så de förlorade sitt ansikte, respekt och ville återvinna detta. Och planerade då att attackera Medina. Och Ibn Kathir nämnde ju att många av de stora personerna i Mekka av al-Mushrikin hade dött. Så Abu Sufyan var den som tog över ansvaret. Och han började då att samla folk i Mekka och ägga upp människorna till att vi måste hämnas, vi måste ge igen, vi måste återvinna vår respekt och vi måste också säkra vägen för våra transportvagnar från Sham till Mekka. Och han lyckades då samla från folket i Mekka och runt Mekka tillsammans med de bundsförvanter som fanns där cirka 3000 soldater. Och de begav sig då mot Mekka, mot Medina och slog läger vid berget Uhud. Slog läger utanför Medina vid berget Uhud. Och vi nämnde också hur profeten Muhammad alaihi salatu wassalam rådfrågade sahaba om de skulle stanna i Medina och låta fienderna komma dit och slåss in i staden eller om de skulle bege sig ut och möta fiender utanför staden. Och profeten alaihi salatu wassalam lyssnade på de sahaba som sa att vi ska ge oss ut och möta dem ute. Och han satte på sig sin rustning, två stycken sköldar eller rustningar, och var då beredd på att ge sig ut för att kriga. Och vi nämnde att profeten alaihi salatu wassalam samlade 1000 soldater i Medina. 1000 soldater i Medina, varav 50 stycken forsan, ryttare. Medans kuffar här var 3000 och hade 200 av dem var ryttare. Och på vägen till Uhud så bröt sig en grupp från armén ut. Och det var de som var tillsammans med hycklarna. På 300, och det var då Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, den största hycklaren, bröt sig loss från armén med tillsammans med 300 andra hycklare. Och då så går vissa av sahaba och säger: kom tillbaka, vad gör ni för någonting? Yani, strid med oss och så vidare. Och de säger att yani, det finns inget krig. Om det är krig, vi skulle komma. Men det finns inget krig, så vi går tillbaka till Medina. Och det här är falskhet. Yani, det kommer 3000 soldater med Abu Sufyan i ledningen till Medina för att strida, och ni säger det finns inget krig. Men de vill ju inte offra någonting för islam, för de är inte ens muslimer. De bara låtsas vara muslimer. Så 300 begav sig då tillbaka. Taib. Nah. Och profeten alaihi salatu wassalam satte ju också, som vi nämnde, 50 stycken skyttar, pilbågsskyttar, uppe på ett mindre berg vid sidorna av Uhud. Och han sa till soldaterna:
han så flyttar vi det här från på en gång. Annars han får 1500 kronor.
Okej, det är en bil som är felparkerad, WLU 175. Flytta, annars får du böter. Taib, tillbaka. Vart var vi? Nah. Profeten alaihi salatu wassalam sa åt sahaba att rada upp sig med ryggen mot Uhud. Right? Och bredvid dem finns det här berget som inte är så högt, ett mindre berg. Där satte han då 50 stycken pilbågsskyttar. Under ledningen av en sahabi från Al-Ansar som heter Abdullah ibn Jubair al-Awsi radiyallahu anhu. Och minns ni vad han sa till de som blev positionerade uppe på berget? Minns ni deras beordring? Vad var det? Att inte gå ner under några som helst omständigheter. Om ni ser oss vinna, gå inte ner. Ja, ni väntar tills ni får beordring. Nej. Och så säger Ibn Kathir att profeten alaihissalam satte den dagen på sig två dirar. Enligt två stycken rustningar. Och det här använder ulema som bevis på att man ska ta al-asbab. Man ska förlita sig på Allah, men man ska också göra de orsaker som man gör i vanliga fall. Nej, Allah är den som skyddar. Men vill du bli skyddad, sätt på dig en rustning. Så att profeten Alisson gick inte ut i krig med vanliga kläder och säger Allah skydda mig. Utan han satte på sig rustningen och han tog de orsaker som krävs för att få skydd. Och sen förlitar man sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi nämnde också att han gav tre fanor. En fana till Musa ibn Umayr radiyallahu anhu. Och en till Zubayr ibn al-Awam. Och en till Al-Mundir ibn Amr al-Mu'niq lil-Maut. Och sen så nämner Ibn Kathir att de första som stred innan slaget av Uhud från al-Mushrikin var en man som heter Abu Amr al-Rahib. Och den här mannens namn är Abdullah bin Amr ibn Sayfi. Och han kallas för al-Jahil. Och han var i Jahiliya. Eller han kallas för al-Fasiq. Och han var i Jahiliya ledare för al-Aus. En av de största stammarna i Medina. Och den här mannen hade blivit som munk eller präst. Han hade då typ konverterat från idoldyrkan till att bli kristen. Och när islam kom så vägrade han acceptera islam. Och han blev väldigt fientlig mot islam och hatisk. Och försökte med alla medel stoppa islam. Och han begav sig till Mekka och äggade upp folket där att kriga mot Muhammad alaihi salam. Och jag kommer stå vid er sida. Och när ni kommer för att kriga mot Muhammad alaihi salam, så kommer jag se till att Al-Aus kommer att stå på er sida. Yani folket i Medina som var under mig kommer att stå på er sida och kriga mot profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och när de kommer då från Mekka till Medina, så går den här mannen al-Fasiq till sitt folk och säger: låt oss ansluta oss, alliera oss med folket av Mekka mot Muhammed. Och de vänder honom ryggen och säger: la an'am Allahu laka 'aynan ya fasiq. Må du aldrig yani fröjdas eller få någonting gott, din olyckliga syndare, yani din onda person. Och då så säger mannen: laqad asaba qawmi ba'di sharr. Mitt folk, efter att jag lämnade över ansvaret, har drabbats av ont. Och sen stred han mot muslimerna otroligt hårt. Han var väldigt ihärdig i att strida mot muslimerna. Och den här mannen, han klarade sig från Uhud-slaget, begav sig till Mekka och sen begav han sig till Rom, till Sham, och ledde där tills han dog. Och han var fiende till islam in i det sista. Men subhanallah, hans son Hanbala blev muslim. Och han var en av dem som blev martyr i Uhud-slaget. Och här säger ulema: kolla hur Allah subhanahu wa ta'ala tar ut det levande från det döda. En av hans far var i mörker, kuffer, fiende till islam. Och hans son blir från de bästa av sahaba. Hanbala radiyallahu anhu, som kallas för Vasilul Malaika. Den som änglarna tvättade. För han dog som martyr. Och profeten alaihissalam sa att jag såg hur änglarna tvättade honom. Och man frågade sen yani varför. Och då så sa de att han gifte sig kvällen innan. Och på morgonen, han var i janaba tillstånd, så ropar man ut att det är jihad. Och han sprang ut direkt, begav sig ut på slagfältet och stupade och dog som martyr. Så mashallah, änglarna kom och tvättade honom radiyallahu anhu. Och sen säger Ibn Kathir att många av sahaba stred väldigt modigt och utmärkte sig på den här dagen. Och han nämner bland dem Abu Dujana, Simak ibn Kharsha och Hamza Amr Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Asadullah och Asad Rasulihi radiyallahu anhu wa arda. Och också Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu och en stor grupp från Al-Ansar och från Abu An-Nadr ibn Anas och Sa'd ibn Rabi radiyallahu anhum ajma'in. Så han nämner Ibn Kathir att de här sahaba utmärkte sig med att de stred väldigt modigt. Och därför innan slaget så har profeten alaihissalam ett svärd. Och han säger, vem ska ta det här svärdet och strida? Och alla kommer och säger, jag är beredd att ta det. Och då säger han, vem ska ta svärdet bil haq och ge det dess rätt? Och då blir folk försiktiga. Yani, kan jag ge svärdet dess rätt? Men Abu Dujana kommer och säger jag. Yani, låt mig göra detta. Och han är känd Abu Dujana för sitt mod. Och mashallah, ni kommer att höra att han var otroligt modig radiyallahu anhu. Och också profetens farbror alaihissalam, Hamza, som fick titeln Allahs lejon och profetens lejon alaihi salatu wassalam radiyallahu anhu. Och Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och också Nadr ibn Anas, som var en av de ansar som missade Bedr-slaget. Och han sa att om Allah låter mig leva så ska Allah få se vad jag går för. Yani, jag ska visa vad jag går för. Och mashallah, ni kommer också höra att han stred väldigt modigt. Och sen säger Ibn Kathir att början av slaget var till muslimernas fördel. Och muslimerna besegrade och fick överläge över el-kuffar. Så kuffar begav sig tillbaka, raji'ina, tills de kommer till deras kvinnor. Och ni minns att vi sa att Abu Sufyan sa att inte bara soldaterna ska gå, utan de ska ta med sig sina kvinnor och sina familjer. För att det ska vara en orsak till att de inte ska fly. De ska inte vara rädda för sin familj. Och de ska inte heller skämma ut sig genom att fly från slagfältet. Det är skämmigt att fly framför sin familj, utan gärna vara där och strid modigt. Så de började då att dra sig tillbaka. För de började då att lida underlag. Och när de skyttarna som var uppe på berget såg detta, som var tillsammans med Abdullah ibn Jubair, så sa de, ja qawm, folk, el-ghanima, el-ghanima, krigsbytet, krigsbytet, yani, låt oss gå ner att ta från krigsbytet. Men då så säger Abdullah ibn Jubair att vi har avgett ett löfte. Kommer ni inte ihåg vad profeten sa alaihi salatu wassalam? Yani, vi får inte gå ner från berget. För de tänkte att vi har vunnit segern i vår. Låt oss ta del av krigsbytet. Deras avsikt var god. Men det var inte det som profeten hade sagt alaihi salatu wassalam. Han sa, var kvar även om ni tror att vi vinner. Yani, tills jag ser åt er att komma ner. Så de begav sig då ner. Och trodde att el-mushrikin inte skulle komma tillbaka. Och trodde att slaget var över. Och begav sig då ner för att ta del av el-ghanima. Och då fanns det vissa från el-mushrikin. Och det sägs att det var Khalid ibn Walid, som på den tiden inte blivit muslim, såg hur de här soldaterna gick ner från berget. Och då såg han en öppning och säger åt el-mushrikin att vi attackerar från andra hållet. Och då kommer de och attackerar från båda hållen. Innan så var striden kontrollerad. De kunde inte komma från andra hållet. Och muslimerna kunde vara säkra för yani, vad som var bakom dem. Och behövde bara tänka på att attackera framåt. Men nu kommer de mushrikin från alla håll. Och det blir kaos. Kalabalik. Yani kaos. Vissa flyr. Och till och med vissa muslimer dödar andra muslimer av misstag. Det blir kaotiskt. Yani situationen blir väldigt, väldigt dålig. Och då så säger här Ibn Kathir, nej. Och då skedde det som Allah ville att det skulle ske. Och många människor blev ärade med att de blev martyrer från sahaba. Och många nobla sahaba dog den dagen. Och många av dem vände också och flydde iväg. Och så säger han att mushrikin kommer fram hela vägen till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och de skadade honom i hans ärade ansikte. Och de krossade hans ruba'iyya, hans högra kindtand, med en sten. De kastade en sten mot honom och krossade hans högra kindtand. Och de slog också in hjälmen mot hans huvud, alayhi salatu wassalam. Och de kastade stenar på honom tills han ramlade ner i en grop som den här mannen Abu Amr al-Fasiq hade grävt mot muslimerna. Tills det att Ali radiyallahu anhu tar honom upp i handen, och Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhum yani kramar om och försvarar profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och den mannen som skadade profeten mest den dagen alayhi salatu wassalam, det var Amr ibn Qa'imah och Utba ibn Abi Waqas. Och det sägs att det var Abdullah ibn Shihab Zuhri, att det var han som då sårade profeten alayhi salatu wassalam. Och här så säger vi att profeten alayhi salam fick en sten, tappade en tand, han blev yani shajja, han fick som en, vad heter det när man får en, ett sår, ett, som ett djupt sår i ansiktet. Och profeten alayhi salatu wassalam, medan han torkar bort blodet från ansiktet, så säger han: hur kan ett folk som skadat sin profet och fått sin profet att blöda någonsin få framgång? Hur kan de skada honom medan han kallar dem till islam och sedan få någon framgång? Och då så sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen: Laysa laka min al-amri shay aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Det är inte upp till dig, Muhammad. Om laysa laka min al-amri shay, det är inte upp till dig. Kanske Allah kommer att förlåta dem, eller kanske Allah kommer att straffa dem om de är orättvisa. Och då yani profeten alayhi salam såg det väldigt avlägset att de här människorna som skadat honom skulle bli muslimer. Men när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar den här versen, så medan han torkar bort blodet från ansiktet, så säger han: och Allah, förlåt mitt folk, för de vet inte. Subhanallah. Yani förlåt vem? De som skadar honom och krigar mot honom. Och sen subhanallah, vad hände? Många av dem som stred mot honom i Uhud kom senare att acceptera islam. Ja. Och när kuffar då attackerade muslimerna och många av dem flydde och det blev kaotiskt, så dog Musa ibn Umayr radiyallahu anhu som martyr. Och ni hörde ju tidigare att han var en av fanbärarna, en av de som bar fanan. Så profeten alayhi salam lämnade över fanan till Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Och också två som kedjor hade fastnat på profeten alayhi salam när han blev skadad, yani från hans hjälm. Och då så kommer Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu och drar ut dem med tanden från profetens ansikte alayhi salam, så pass att han tappade sina två framtänder. Och de sa sen att det här blev som en skönhetsmärke för honom. Det kanske inte är speciellt fint att tappa framtänderna, men varenda person som såg det blev påmind av att han gjorde det för profetens skull alayhi salatu wassalam. Och då blev det som någonting vackert då man såg honom radiyallahu anhu. Ja. Och sen så säger författaren att al-mushrikin kommer då nära och omringar profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och det finns en grupp med sahaba på cirka 10 stycken runt honom. Och profeten alaihi salatu wassalam säger till dem: vem ska skydda mig från dessa människor? Han kommer att vara i mitt sällskap i paradiset. Så dessa sahaba radiyallahu anhum började att försvara honom. Och från dem var Talha radiyallahu anhu som strider yani otroligt hårt mot dem. Och Abu Dujana radiyallahu anhu gör sig själv till en mänsklig sköld till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och yani vänder sitt bröst mot profeten alaihi salam och ryggen mot kuffar. Och de skjuter med pilar mot profeten alaihi salatu wassalam. Och han låter pilarna komma på hans rygg. Och han står helt fast utan att röra sig. Låter han pilarna komma på honom för att försvara profeten alaihi salatu wassalam. Och huwa la yataharrak radiyallahu anhu. Och Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu var också en av dessa som stred otroligt modigt. Och han var också en av dem som var känd för att han var en duktig skytt. Han var väldigt duktig på att kriga. Och profeten alaihi salatu wassalam säger till honom: irmi fidakallaha abi wa ummi. Yani skjut, ja Sa'd, må min mor och min far vara offrade för dig. Ett uttryck som man använder på arabiska. Och det sägs också att han tog pilarna och gav dem till Sa'd och han säger: skjut, skjut ja Sa'd. Och de, mashallah, krigar. Och han nämner sen ibn Kathir att det fanns en av sahaba som heter Qatada ibn Nu'man radiyallahu anhu som på den dagen förlorade sitt öga. Hans öga ramlade ut och den här mannen kommer till Rasulullah alaihi salatu wassalam och profeten alaihi salam stoppar tillbaka mannens öga med sin ärade hand. Och då så säger ibn Kathir att det här var senare det ögat som han såg bättre med. Efter den här händelsen blev det ögat som han såg bättre med. Yani idag kan inte ens de skickligaste kirurger stoppa tillbaka ett öga som har ramlat ut och få det att fungera. Men här, profeten alaihissalam, som är välsignad, gör detta och Allah azza wa jalla ger den här mannen synen tillbaka. Och också under det här tumultet så skriker shaitan, la'nahullah, med sin högsta röst ut att Muhammed har dödats. För att muslimerna ska tappa hoppet. De ska ge upp och den här viljan att kriga och försvara och ge seger till islam ska bara dö ut. Så shaitan skriker ut att Muhammed alaihi salatu wassalam har dödats. Och många muslimer tog det här väldigt hårt. Många flydde och de vände sig om. Och han nämner vissa ulema som Ibn al-Jawzi att inte att de flydde i feghet. Hasha lillah, de är inte fega. Men att de gjorde det som en slags krigsstrategi. Att om våra ledare har dött så har vi rätt att dra oss tillbaka. För att kanske samla kraft och sen gärna kriga någon annan gång och så vidare. Så att de drog sig tillbaka då de hade hört att profeten dött alaihi salatu wassalam. Ja. Och då när shaitan då skriker ut att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har dött och vissa muslimer flyr och tappar den här krigslusten, så kommer Anas ibn Nadr radiyallahu anhu tillsammans, eller han kommer till muslimerna som har typ gett upp och han säger till dem: vad är det ni väntar på? Och de säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam har dött, han har stupat, vad ska vi göra? Och då så säger Anas radiyallahu anhu: vad ska ni göra med livet om profeten har dött alaihi salatu wassalam? Homo, ställ er upp och dö för det som Muhammed dog för alaihi salatu wassalam. Och sen vände sig folk och de började att kriga. Och Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu, Han säger att jag känner doften av paradiset mot eller från Uhud. Och han stred tills det att han dog radiallahu anhu. Och de säger sen att när man efter kriget kollar på hans kropp så fanns det mer än 80 stycken yani spjuthål och svärd. Yani han hade blivit huggen av svärd och spjut och pilar på kroppen. Så pass att man inte kunde känna igen honom. Hans syster fick komma och kände igen honom på hans fingrar. Så pass, så mycket hade han stridit. Och han säger ulema att det här tyder på att han fortsatte att strida trots att han var så skadad. Inte att han blev skadad när han ligger på marken. Utan han stred tills man inte ens kunde känna igen honom. 80 stycken sår på kroppen. Och svärd, pil, spjut och liknande saker. Radiallahu anhu. Och det sägs att det är beträffande dessa sahaba som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade versen min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. Att det finns de män som har upprätthållit deras löfte som de har gett till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, han lovade Allah subhanahu wa ta'ala att om han kommer att leva nästa krig, han kommer att strida. Han kommer att visa vad han går för. Och vilket han också gjorde radiallahu anhu. Och det nämns också att Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu blev skadad. Han fick ungefär 20 stycken sår i kroppen och vissa av de här skadorna var på foten. Och baserat på detta eller denna skada så blev han haltande resten av livet. Och ni vet ju alla att Abdurrahman bin Auf är från de bästa av sahaba, al-mubashirina bil jannah. Naam. Och så säger Ibn Kathir att Rasulullah alayhi salatu wassalam kommer mot muslimerna. Och det första av muslimerna som känner igen honom under hans hjälm är Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Så han skriker med högsta rösten: Ya ma'ashara al-muslimin, abshiru hadha Rasulullah. Yani muslimer, glada nyheter, det här är Allahs sändebud. Yani han är inte död, här är han. Alayhi salatu wassalam. Och då så säger profeten till honom alayhi salatu wassalam att vara tyst. Yani, skrik inte. Varför? Yani för att låt kuffar tro att jag är död. Och låt oss strida. Och då samlade han muslimerna. Och de yani, drog sig tillbaka till deras position. Och han nämner också ulema att när detta skedde så sände Allah subhanahu wa ta'ala ner en nu'as. Yani de drog sig tillbaka för att samla styrka och omformatera sig. Så sände Allah azza wa jall ner en nu'as. Yani han sände ner den här att de slumrar till, de blir trötta för att de ska samla kraft. Fanamu yasiran. Och sen vaknar de upp och rädslan, den chocktillståndet som de var i, är borta. Yani de börjar om på nytt. Tänker att man har blivit anfallen från alla möjliga håll. Och det är fylld av skräck. Folk har flytt. Och sen så... Inshallah, ringa fyra gånger. Så somnar de då och får tillbaka sin styrka. Och en av dem var Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu. Han sa jag var från dem som yani slumrade till på Uhud-dagen. Och flera gånger ramlade mitt svärd från handen tills jag då tog upp det. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat Ala Imran. Ja. Och det nämns också här i Sira att det fanns vissa kvinnor från sahabiyat som också var med för att hjälpa de skadade. Det nämns i vissa svaga riwaya som inte är autentiska att det fanns kvinnor som var med och stred som Amara Nusayba radiyallahu anha. Men det här är inte autentiskt och dha'if jiddan. Taib. Men det som finns var att det fanns kvinnor som Hamna bint Jahsh al-Asadiyya som var där och gav vatten till de skadade och hjälpte de skadade. Och det nämns också att Aisha radiyallahu anha och Sulaym hjälpte också till att ge vatten till de skadade när de kommer tillbaka till Medina. Det här tyder också på att det är tillåtet för kvinnor att jobba och hjälpa till på det här sättet under sådana förhållanden. Nej. Hej. Och sen när de då drar sig tillbaka mot berget så träffar de där Ubay ibn Khalaf som var en av de värsta av fiender till islam. Och den här mannen hade sin häst som han yani, hade fått för sig att han skulle rida på när han dödade Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och när han kommer nära så tar profeten alayhi salatu wassalam ett spjut från Al-Harith ibn Samt och han hugger honom med det här spjutet i halsen och den här mannen drar sig tillbaka och flyr. Och då säger al-mushrikin till honom, varför flyr du för? Och han säger att jag har en sån skada som skulle, yani, om massor med folk hade denna skada så skulle den typ döda dem. Och han dog senare på vägen tillbaka till Medina. Och han nämner också Ibn Kathir att Ali radiyallahu anhu hämtade vatten i sin sköld till profeten alayhi salam för att han skulle tvätta sig. Tvätta ansiktet. Och när profeten alayhi salam vill också dricka från vattnet känner han att det har en konstig doft. Och han gärna dricker inte vattnet. Men det sägs att han tvättade sig med vattnet. Och han ville gå upp på ett berg eller en sten som var över honom och klarade inte av att gå upp på grund av sina skador. Eller det sägs på grund av att han hade på sig två stycken rustningar. Och då fick han ta hjälp av Talha radiyallahu anhu och yani, kliva upp på hans rygg för att komma upp på den här stenen. Och då kommer också bönen in. Det är tid för att be. Och profeten alayhi salam leder sahaba i salam. Och tänk er här, det här scenariot. Ett krig. Det har hänt allvarliga saker. Folk har dött. Men mashallah, de ber. På slagfältet. Och inte bara att de ber. De ber vad? Salatul jama'a. De ber i samlingsbön. Och här säger ulema att det här är ett väldigt starkt bevis på att man ska be salatul jama'a. Man ska be tillsammans om man har möjligheten. Till och med på slagfältet har alla uppenbarat hur man ska utföra bönen. Tillsammans. Så att om man ska göra det på slagfältet ska vi inte göra det när vi är friska och hemma? Självklart. Ja. Och det sägs också här att det här Abu Sufyan också, det finns berättat i Sahih Bukhari att profeten alayhi salam fick en sann dröm. Och alla profetens drömmar alayhi salam är sanna. Och han drömde där att han håller i ett svärd och skakar om svärdet, men svärdet går sönder. Och så skakar han om svärdet igen och svärdet kommer tillbaka på nytt och blir ännu starkare och finare. Och då förklarar han sen den här drömmen med att det här är Uhud-slaget. Och svärdet här symboliserar sahaba. Så som svärdet är det som man krigar med, sahaba var de som krigade. Att svärdet bryts sönder. Det var det första nederlaget som hände under slaget av Uhud. Och sen när han skakar om svärdet betyder att de kommer tillbaka ännu starkare. De kommer tillbaka ännu starkare och yani då attackerar al-kuffar och kuffar börjar att fly tillbaka till Mekka. Och då när kuffar drar sig tillbaka och muslimerna drar sig tillbaka, eller de är på sitt läger då, så kommer Abu Sufyan, som då inte var muslim fortfarande, och han skriker: är Mohammed bland er? Och ingen svarar. Och sen skriker han: är Ibn Abi Quhafa bland er? Vem är Ibn Abi Quhafa? Ha? Abu Bakr radiyallahu anhu. Nah. Och sen skriker han: är Ibn al-Khattab bland er? Yani Umar radiyallahu anhu. Och då så skriker Abu Sufyan att de här alla är döda. Om de levde så skulle de svara. Och då så säger man här: Umar radiyallahu anhu kunde inte kontrollera sig. Han blev så arg. Och han säger: kadabta ya adu Allah. Du ljuger, din fiende, till Allah. Abqa Allahu alayka ma yukhzik. Yani må Allah göra dig besviken resten av livet. Och då så säger Abu Sufyan att al-Hubal, yani våran staty, har vunnit kriget. Våran staty har vunnit kriget. Och då så säger profeten alayhi salam till Umar: svara honom. Och då säger Umar: vad ska jag säga för någonting? Och han säger: kul, kulu Allahu maulana wa la maula lakum. Yani säg till honom, ja Umar, att Allah är våran maula, Allah är våran beskyddare, hjälpare, och ni har ingen maula. Och då så säger Abu Sufyan: vi har al-Uzza och ni har inte Uzza. Yani en annan staty. Vi har al-Uzza, ni har ingen Uzza. Och då så säger profeten al-Islam: svara honom. Och Umar säger: vad ska jag svara för någonting? Han säger: Allahu maulana wa la maula lakum. Allah är våran beskyddare och hjälpare, och ni har ingen beskyddare. Och då så säger också Umar: skillnaden är att våra, yani Abu Sufyan säger att krig är vinst och förlust. Men då så säger Umar radiyallahu anhu: nej, finns ingen förlust. Våra stupade är i paradiset och dina stupade är i helvetet. Ja, det här är skillnaden mellan dig och mig. No. Och så säger Ibn Kathir att många muslimer blev den dagen martyrer. Ungefär 70 stycken. Ungefär 70 stycken från muslimerna stupade och blev martyrer. Och från dem var Hamza, profetens farbror, alaihi salatu wassalam. Och det som dödade Hamza, det var en man som heter Wahshi. Och han var slav till Bani Naufel. Och han friades på grund av detta. Ja, den här mannen, Bani Naufel, hade förlorat någon i Bedr. Så han säger till Wahshi: om du dödar Hamza, som hade dödat hans släkting, så kommer jag att fria dig. Du blir en fri man. Så Wahshi dödade då profetens farbror Hamza radiyallahu anhu. Men alhamdulillah, Wahshi accepterade senare islam. Och han var också från dem som var med och krigade mot Musaylam al-Kiddab, mot den falska profeten i Yemen. Och från dem som också stupade var Abdullah ibn Yahsh och Musab ibn Umayr och Uthman ibn Uthman, som också kallas för Shammas ibn Uthman. Dessa fyra var från al-Muhajirin, och resten av martyrerna var från al-Ansar radiyallahu anhum ajma'in. Och de begravdes alla i med blod på kroppen och deras kläder, och profeten alaihissalam bad inte över dem. Och det finns också autentiskt berättat i Sahih Bukhari att när profeten alaihissalam skulle begrava martyrerna, och ni vet, martyrer tvättas inte. En muslim som dör, de ska tvätta kroppen, linda in kroppen, begrava människan och sen utföra janaza över personen. Men martyrer, nej, de tvättas inte och de begravs i sina kläder. Och man ber inte heller över dem. Okej? Så när man skulle begrava de här 70 martyrerna i Uhud, så begravde profeten alaihissalam flera stycken i samma grav. Yani, det fanns inte tid och ork att gräva 70 stycken gravar. Så han begravde flera stycken, två stycken i en och samma grav. Och när man ska lägga in kropparna i graven, så säger han, vem av dem kunde mest Koran? Om man pekar på en av dem, så säger han, för in hans kropp först. Jag är ni för att ära honom. Och här finner vi dygden av att kunna Koranen. Ju mer Koran man kan, ju mer nobel är man. Ju mer stiger man upp i nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Till och med som död fick de den här respekten att de skulle ha förtur och få den bästa platsen i graven. Så kolla på vilken menzila de har hos profeten alihi salatu wassalam. Så han begravde dem. Och sen så säger han att jag är shahid. Jag är vittne över dessa på domedagen. Jag kommer att vittna för martyrerna av Uhud på domedagen. Och ni minns ju också, kanske vi berättade förutom Musab ibn Umayr radiyallahu anhu, denna nobla sahabi som var från de rikaste i Mekka. Kommer ni ihåg det? Och han gav upp allting för islam. Gjorde hijra. Och subhanallah, när han dog så hade han så lite att man, hans kläder, hans izar, inte ens räckte för att täcka hela hans kropp i graven. Eller så lite ägde han. Och då täckte man överdelen av kroppen med hans kläder. Och resten av kroppen täckte man med buskar. Radiyallahu anhu. Subhanallah. Ja. Och sen säger Ibn Kathir att vissa muslimerna flydde och drog sig tillbaka den dagen, och från dem var Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen klart och tydligt sagt att de alla är förlåtna. Innal ladina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an innama istazallahum ash-shaytan. De som flydde dagen då de två arméerna möttes, det var shaytan som lurade dem eller fick dem att göra detta. Bibadi ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim. Allah säger här, wa laqad afa Allahu anhum. Allah har förlåtit dem. Och Allah är den förlåtande. Ja. Och som vi sa, så hade ju sahaba ta'wil i att dra sig tillbaka, vilket var att samla kraft och sen kanske då attackera igen. Och från al-Mushrikin dog den dagen 22 stycken. Ja. Och så säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt denna händelse i surat Ala Imran. Den nämner Allah azza wa jall slaget av Uhud. Ja. Dagen därpå, så när profeten alaihissalam har då gått tillbaka till Medina, så säger han åt muslimerna att ge sig ut i jakt på de här kuffar som har flytt. De är på väg tillbaka till Medina. Så han säger att vi ska ge oss ut efter dem. Men bara de som var med i Uhud får följa med. Ingen annan får följa med på den här jakten. Och då säger de att det var ungefär 600 stycken som följde med. Ja. Tills de kommer till en plats som heter Hamra al-Asad. Och den är ungefär 20 kilometer utanför al-Miqat. Yani 30 kilometer utanför al-Medina. Tills de kommer till den här platsen. Och där går en man förbi som heter Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i. Och profeten al-Islam ger honom, yani han får passera fritt trots att han då inte är muslim. Och den här mannen reser då mot Mekka och träffar Abu Sufyan och al-Mushrikin utanför Mekka på en plats som heter Rauha. Och han berättar där att Rasulullah alaihissalam tillsammans med sahaba har gett sig ut i jakten på er. Och det här ledde till att Quraysh begav sig tillbaka till Mekka. De hade som plan, Abu Sufyan sa, låt oss åka tillbaka till Medina och utplåna muslimerna en gång för alla. Men när han hörde att muslimerna jagade dem, så säger han, låt oss dra oss tillbaka till Mekka. Och den här strategin är väldigt viktig. Trots att mer muslimer dog än icke-muslimerna i det här kriget, så vill profeten alaihissalam här visa på styrka. För att vi har inte förlorat, vi är inte rädda. Och vi sa i förra föreläsningen att om han vann ett slag brukade han slå läger på slagfältet i 3 dagar. Och här vill han visa samma sak. Ja, ni vill visa på styrka. Vi har inte förlorat. Vi är här, vi kommer att jaga er. Och också visa på styrka till al-munafiqin, de hycklarna som var i Medina. Taib, och till icke-muslimerna att oss ska ni inte leka med. Vi är fortfarande starka. Alayhi salatu wassalam. Det finns en väldigt fin berättelse här om när sahaba kommer tillbaka till Medina. Och ryktet hade ju gått, som vi sa, att profeten al-Islam hade stupat. Då kommer de till en kvinna från Bani Ditar. Och den här kvinnan förlorade sin man i Uhud-slaget, när han dog. Sin bror, hennes far, alla dessa dog. Så när man kommer till henne för att ge henne kondolenser, du har förlorat din man, du har förlorat din bror, du har förlorat din far och så vidare, så säger kvinnan ingenting annat än vad har hänt med Rasulullah. Tänk dig här, kommer sig din man har dött, din pappa har dött, din bror har dött. Vad är hennes första fråga? Vad har hänt med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Och de säger khairan. Yani, alhamdulillah, han har det bra. Khairan, ya umma fulan, huwa bihamdillahi kama tuhibbina. Yani, han mår bra så som du önskar. Och då så säger kvinnan, låt mig se honom, jag måste se honom. Och när hon ser profeten alaihissalatu wassalam, så säger hon, kullu musibatin ba'daka jalal. Yani sagira. Att alla motgångar vid sidan av, yani motgången att förlora dig, är små. Yani att min man, min far och min bror har stupat, det är ingenting. Så länge du lever, alhamdulillah. Så kolla vilken inställning sahaba hade, radiyallahu anhu. Ja. Och här avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.